28. Fredag 30 juli. Nicky snurrade på kaffepaketet och hittade den minimala innehållsförteckningen. Märkligt nog verkade det som att hon köpt rätt ändå. Hon kunde ha svurit på att kaffet var koffeinfritt. Tröttheten var kompakt. Hon sparkade frustrerat till kylskåpet för att tysta det monotona brummandet som drev henne till vansinne. Veckor utan ordentlig sömn hade gjort henne överkänslig. Sängen var plötsligt för mjuk. Tyngddäcket verkade ha tappat vikt och kuddarna kändes för tjocka. Tankarna på Hanna slutade aldrig att jaga henne. Systern besökte Nicky varje natt. Till en början var hon lycklig i midsommarklänning. Men längre in i drömmen förvandlades Hannas fnitter till jämmer och rop på hjälp. På morgonen möttes Nicky av maktlösheten, som en gammal sur disktrasa i ansiktet. Det plingade till i mobilen. Den nya spanaren Sofia fortsatte att skicka sms och verkade inte förstå piken när Nicky inte svarade på hennes första förslag om att ses. Nicky hade hittills ignorerat frågor om fika och after work. Och det började bli pinsamt att helt ignorera Sofias vänliga försök att lära känna henne bättre. Nicky svarade kort att hon tyvärr var upptagen, men att de absolut skulle hitta på någonting tillsammans snart. Hon hade messat Kalle att hon tänkte överlämna någon form av jämförelsematerial till honom under dagen. Genom denna påhittade deadline satte hon press på sig själv. Att fiska upp gamla fimpar, tuggummin, urdruckna flaskor och burkar var vardagsgöra för henne på SABS. Utmaningen var att lokalisera Dr. Kärnström. Om hon hittade honom skulle hon lyckas, det visste hon. Under gårdagskvällen hade Nicky klickat runt på skönhetsklinikens hemsida. Man kunde boka tider hos de olika läkarna direkt online. Dr. Kärnström verkade vara i tjänst under dagen och Nicky hade bestämt sig för att vänta ut honom utanför kliniken. Hon tog på sig träningskläderna, knäppte fast löparbältet runt midjan och tryckte ner joggingkepsen över sitt flätade hår. 25 minuter senare stod hon framför Stockholm Elite Estetiks tjusiga entré. Det började närma sig lunchtid och hon bad till högre och lägre makter att Ryan skulle besöka någon av lunchrestaurangerna i närheten. Hade hon riktig tur skulle han äta på plats och sen vara lat och lämna sin bricka på bordet. Då skulle brickan vara full med skatter som använda bestick, glas och en servett som han torkat sig noga runt munnen med. Nicky kände efter att de tre vita påsarna hon fått av Kalle satt kvar i löparbältet i svanken. Hon släppte ut flätorna och skakade ut håret så att det delvis dolde ansiktet. Då och då kom folk ut och in genom porten. Det låg fyra olika företag i byggnaden enligt entrétavlan. Nicky ville luska vidare i vad de andra tre hade för verksamhet ifall hon skulle behöva återkomma. Hon hade börjat tänka på utredningen kring Hannas död som ett vanligt spaningsärende, vilket inte var konstigt. Hon gjorde ju bara det som hennes arbetsgivare redan skulle ha gjort om de hanterat ärendet med en uns professionalitet. Nicky skulle precis ta ett foto av entrétavlan när innerdörrarna blänkte till av rörelse. Någon var på väg ut. Hon ändrade snabbt vinkeln på sin hand och låtsades ta en selfie. Hon kände igen Ryan direkt, även om han nu var klädd i civila kläder. Han bar på en mobil och ett passerkort i ena handen och ett par solglasögon i den andra. Ett par Wayfarer av den äldre modellen. Nicky stod emot impulsen att vända sig om och lät honom istället passera precis bakom hennes rygg. Hon var säker på att doktorn inte skulle känna igen henne med det långa mörka håret utsläppt runt det osminkade ansiktet. Men det var inte värt att chansa. Kärnström gick mot Sturegallerian. Han verkade ha gott om tid. I lugn takt spatserade han fram och stack ut på den myllrande gågatan där alla verkade ha bråttom. Nicky tittade på doktorns skor. Mockaloofers med grovknottrig gummisula som vek upp över hälkappan. Hon tänkte på Hanna och på deras kompatibilitetsteori som de utvecklat tillsammans. Den gick ut på att om man hatade en killes skor var det mindre än 10% chans att kyssen skulle vara bra. Hanna hade älskat de där skorna. De var precis hennes smak. Doktorn hade antagligen inte sett henne vid entrén nyss, men Nicky tog det säkra före det osäkra. Hon norpade åt sig en övergiven pappmugg med plastlock som någon lämnat ovanpå ett elskåp, tog på sig ett par solglasögon och fullbordade därmed morgonlucken bland Östermalmsfolket. Löpartights, sportjacka, stora solbriller och en latte i högsta hugg. Hon såg Kärnström gå in i en blomsteraffär och ökade takten. Hon behövde hålla sig nära för att kunna fiska upp något med hans DNA på. Dörren plingade till när Nicky slank in i den rymliga blomsteraffären. Det var tack och lov 4 andra kunder i butiken, så hon hade en chans att smälta in. Tjena, är det fredag nu igen? Den unga killen bakom kassadisken log stort mot ryan. Det var uppenbarligen inte första gången han var här. Ja, det verkar inte bättre. Är allt okej? Sköter du dig? Frågade doktorn och besvarade leendet. Nicky hade plockat upp en trestänglad brudorkidé och en genomskinlig glasvas och höll sig bakom en hög hylla med palettblad. Samma som alltid, gissar jag, sa killen och sköt upp glasdörrarna till skåpet med snittblommorna. Ja, samma som alltid. Har man äntligen listat ut vad hon gillar, vore det självmord att försöka sig på något annat, sa Ryan med sin självklara charm. Floristen skrattade och började lyfta upp ranunkel, stjärnflocka, anemon och eukalyptus från hinkarna i kylrummet. Nicky såg Cassandras Instagram-konto framför sig. Färska snittblommor var helt klart ett återkommande inslag. Jag hjälper dig snart, ropade blomsterkillen åt Nickys håll. Men hon var redan på väg ut på gatan igen. Kärnström skulle troligen inte lämna något efter sig vid detta stopp och fick därför köpa fredagsbuketten till frun i fred. En kort stund senare kom han ut med ett inslaget paket blommor på armen. Nicky hade valt en strategisk position med bra uppsikt över både dörren och sträckan tillbaka mot Stockholm Elitestetik. Kärnström passerade dock oväntat entrén till kliniken och vek istället vänster på Riddargatan. Fan, vart ska han nu då? Hon kände sig begränsad. Hennes önskan om en enkel lunchspaning hade redan nu skitit sig. Nicky hade inga ombyten med sig, men kände sig tvungen att hänga på honom. Hon satte upp håret i en knut mitt uppe på huvudet, tog av sig vindjackan och knöt den ut och in runt midjan så att det turkosa fodret syntes. Svetten efter löpningen till kliniken i morse hade torkat in för länge sedan och hon rös till av Riddargatans kalla vinddrag. En kvinna med barnvagn gick på motsatt sida av den ödsliga gatan. För att smälta in utnyttjade Nicky ekipaget som ett provisoriskt sällskap medan hon fortsatte jakten på Ryan som lugnt masade sig fram längs de parkerade bilarna. Hon hade inte noterat någon bilnyckel när han placerade sina tillhörigheter på kassadisken i blomsterbutiken, så hon chansade på att han inte var på väg till någon av bilarna i kvarteret. Snart skulle han komma till kvarter som inte innehöll mycket mer än bostäder och ambassader. Kvinnan med barnvagnen svängde av ner mot Strandvägen och Nicky var tvungen att sakta ner och öka avståndet till sitt spaningsobjekt. Precis när hon rundade hörnet vid Torstenssonsgatan skymtade hon honom försvinna in i en port. Nicky gjorde en rusning fram och bromsade in framför porten. Hon hann precis se Kärnström försvinna in i hissen, fångade den automatiska porten och smet in. Den slog igen bakom henne med ett skarpt klick. Knäpptyst stod hon kvar och tittade på de röda siffrorna ovanför hissdörren när de tickade uppåt. Hissen stannade på plan 3. Hon smög upp för trappan och väntade på våning 1. Ett svagt skrammel av nycklar hördes uppifrån. Hon förstod ingenting. Vad hade Kärnström för ärende här? Hade hon missat denna adress i sina efterforskningar? Vem var blommorna till? Nicky gick ut på gatan igen och satte sig vid parkbänken nere vid Strandvägen med full uppsikt över porten. På vägen ut hade hon snabbt tagit ett foto av tavlan i trapphuset, men det fanns inga namn hon kände igen. Hon googlade på adressen. Inte heller det gav någon träff. I ögonvrån såg hon hur porten öppnades och ett gammalt par med en skruttig tax vankade ut på gatan. Strax efter dem kom Dr. Kärnström, nu iklädd svarta shorts och en tunn svart löparjacka. Han böjde sig ner och klappade taxen innan han sa något till det gamla paret. Kroppsspråket var tydligt. Han kände dem. Han hade bytt om i en lägenhet där han också lämnat sina blommor och nu hälsade han vant på några grannar. Nicky fick ett adrenalinpåslag. Hon hade hittat hans övernattningslägenhet. Det måste ha varit här som Hanna hade sovit över. Hon böjde sig ner och drog åt skosnörerna och satte på sig vindjackan. Vant knäppte hon igång träningsklockan. Idag skulle hon tydligen få draghjälp. Ryan Kärnström joggade lugnt förbi Nicky som avvaktade på parkbänken bakom häcken av Avenbok. Med lätta kliv sprang han över vägen och satte fart i riktning ut mot Djurgården. Nicky fick rivstarta och sprang parallellt med honom längs allén. Hon kunde springa en mil på 44 minuter, men insåg direkt att hon skulle få kämpa för att hinna med Kärnström som redan närmade sig bron. Efter en snabb övervägning om det var värt risken att bli upptäckt valde hon att korsa strandvägen för att ändå försöka följa efter honom ut över Djurgårdsbron. Nicky kände sig som en haj som fått blodvittring. Hon kunde inte förmå sig att släppa taget nu när hon hade honom framför sig. Hon fäste blicken på hans rygg och lät benen göra jobbet medan tankarna virvlade. Ju mer hon fick reda på om Kärnström, desto mer främmande kändes hennes syster. Nicky mindes Hanna som en god människokännare, men mycket talade för att hon denna gång gjort en kraftig felbedömning. Antingen hade Ryan medvetet fört Hanna bakom ljuset, eller också hade hon varit så förblindad av hans charm att hon inte velat se hans rätta jag. Ett var i alla fall säkert. Om Hanna fått reda på att doktorn hade fru och barn som väntade på honom på kvällarna, så hade hon dragit på direkten. Hanna var inte en människa som tummade på förtroenden och hade, till skillnad från Melina, aldrig accepterat att leva som den andra kvinnan. Nicky ökade på stegen och svängde vänster efter bron, genom den blå porten och längs kanalen ut mot Blockhusudden. Om man skulle ta hela varvet blev det ganska exakt 10 kilometer. Hon smälte in bland motionärer, turister och hundrastare, men fick kämpa för att inte tappa honom ur sikte. Kärnström hade ett ergonomiskt löpsteg. Snabba, korta kliv och centrerad tyngdpunkt. Han såg ut att flyta fram längs grusvägen. Nicky lät honom försvinna mellan kurvorna och nöjde sig med att få syn på honom då och då, medan tankarna fortsatte snurra. Om Hanna varit på kliniken inför sin operation, hur hade hon då undgått att se det pampiga familjeporträttet som Nicky själv sett ovanför Kärnströms skrivbord? Hur hade han kunnat hålla sitt dubbelliv dolt för henne? Om han var mördaren, vad var egentligen motivet? Nicky snuddade vid tanken att Hanna kanske hade blivit gravid, men uteslöt det, eftersom rättsläkare Bengtssons rapport i så fall skulle ha nämnt det. Nicky saktade in vid den öppna gräsytan i höjd med gångbron över till Tekniska museet. Hon såg Kärnström långt framför sig på raksträckan innan han försvann in i vegetationen igen. När hon kom ut på andra sidan var han borta. Han måste ha ökat tempot ytterligare. Nicky svor och ångrade att hon släppte iväg honom för långt. Hon var tvungen att chansa. Snabbt vek hon av grusvägen och svängde höger i höjd med Djurgårdsbrunn. Nicky genade över udden tills hon nådde Campus Manila, societetsbarnens skola där Säpos livvakter har egna parkeringsplatser för att underlätta arbetet med att skjutsa prinsar och prinsessor till deras barnomsorg. Det tog inte många minuter innan Ryan dök upp. Han såg helt oberörd ut, trots sitt höga tempo. Nicky, som hade hunnit återhämta sig lite bland byggnaderna, tog upp jakten igen och satte fart mot båtklubben, nu med lite kortare avstånd till honom. De rundade tillsammans italienska ambassaden och närmade sig mer bebyggelse. Om hon mindes rätt var det knappt 2 kilometer kvar tillbaka till bron. Det värkte i lårmuskulaturen och hjärtat pumpade snabbt. Pulsklockan visade att hon sprang i 4:20 tempo, vilket var på gränsen av hennes kapacitet. Koppen med kaffe hon svepte till frukost gav dåligt med bränsle till muskelcellerna som kämpade i takt med att hon försökte hålla jämna steg med den vältränade läkaren. De passerade Skansen och Gröna Lund och fortsatte i riktning mot bron. Hon hade bestämt sig för att låta honom ta den sista sträckan fram till bostaden i eget majestät. Människor hade en förmåga att vara extra känsliga och uppmärksamma på övervakning i sin direkta hemmiljö. Nicky slog av på takten och lät avståndet mellan dem öka. I höjd med Liljevalchs tappade hon bort honom igen. Nicky småjagade fram mot brofästet när hon var säker på att han hunnit över till andra sidan. Hon höll i räcket och stretchade ut sin krampande vad mot gjutjärnstaketet medan hon kikade mot promenadstråket på andra sidan vattnet. Hon förväntade sig att få syn på honom komma löpande sista biten längs kajkanten bort mot Torstenssons gatan. Men han dök inte upp. Hon stängde av pulsklockan och tittade på det blinkande hjärtat som snabbt sjönk i frekvens. Hon hostade och var nära att spy av ansträngning. Löpturen hade inte gett några svar, men hon visste åtminstone till kommande spaningar att Dr. Kärnström var ett fysfenomen. Han hade säkert redan hunnit fram till porten, tänkte hon när hon såg en snabb rörelse i ögonvrån. Kärnström kom springande i högt tempo från Vasamuseet och måste ha gjort ett annat vägval än hon på sin väg fram mot bron. Det var inte mer än en meter mellan dem när han passerade bakom hennes rygg. Nicky fortsatte titta fokuserat på sin urtavla medan han försvann i riktning mot sin hemliga bostad.